Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
.370 är det högsta totala poängantalet i en enskild basketmatch i NBA-historien. Detroit Pistons besegrade Denver Nuggets 186-184 efter tre övertidsperioder.
370 som i... Ja, 37 segrar och 0 förluster hade polska tennisstjärnan Iga Swiatek innan sviten bröts i årets Wimbledon. Fransyskan Alice Cornet vann överraskande mot världsettan då tidigt i den turneringen.
Vi tar det en gång till. 370 som i 37 segrar och 0 förluster. Den här rekordsviten gäller Italiens landslag i fotboll och den bröts av Spanien först i Nations League-semifinalen 2021. Därefter misslyckades förresten Italien med att ta sig till VM 2022 nu i november-december. Andra raka VM-missen för italienarna.
Och de hade kanske behövt Superpippo.
Verkligen.
I det där kvalet.
Verkligen.
370 Serie A-matcher gjorde Filippo Pippo Inzaghi för Milan, Juventus, Atalanta, Parma. Och på dessa gjorde han orörda 156 mål. Alltså själva sinnebilden, va, av en måltjuv.
Som ofta också stod offside förresten. 370 La Liga-matcher för Real Madrid gjorde hårdskjutande brassen Roberto Carlos. Högaktuell här i sporthuset ju efter Alexander Axéns frisparkskärleksbombning förra veckan.
370 miljoner kronor var prislappen som Juventus betalade för Dejan Kulusevski när han blev klar för mästarna i Serie A för några år sedan. Och samma summa nu då, 370 miljoner, är det pris som gjordes upp i låneaffären här mellan Juventus och hans nya klubb Tottenham som Londonklubben kan köpa ut honom för.
370 som i tre säsonger med 70 mål eller fler. Det gjorde Brett Hull för St. Louis Blues. Det är bara en enda spelare som har fler 70-målsäsonger. Gissa vem?
Wayne Gretzky! Ja.
Veckans Wayne är därmed placerad.
När David Babcock sprang Kansas City Marathon för några år sedan på knappt 6 timmar så passade han på att para en tidskrävande hobby med en annan. Han älskar långdistanslöpning och även att sticka. Och han stickade under detta maratonlopp en halsduk som blev 370 cm lång.
Alltså jag kommer då mest att tänka på vår egen handarbetarartist, vill jag säga. Eva-Lena Hedestig. Inte för att hon springer så alldeles mycket, känner jag inte alls till. Men hon stickar och virkar våra kärleksolyckspåsar. Exakt.
Men jag tror inte hon har gjort det medan hon sprang.
Nej, jag säger det. Det är ett frågetecken faktiskt. Var kom du i kärlekspåsen senast förresten?
Vi fiskade upp Sergej Bubka.
Just det. Och det är någonting som är på vårt program om en stund i detta avsnitt nummer 370.
Av Sporthuset.
Med Lasse Granqvist.
Och Tommy Åström. Apropå de här siffrorna i början här från Jörgen Eksvärd, Fredrika, Martin Paulsson, Åsa Johansson här i starten. Intro-siffrorna alltså. Ja. Lasse, vet du hur många svenska spelare som spelade i NHL förra säsongen?
370! Nej, men det måste ligga, det har ju varit snackats om att det ligger runt 100, va?
Ja, det har snackats om. Mm. Jag tittade faktiskt mer exakt, det var 106 då. Och ja. Nytt rekord, förra säsongen alltså. Ja. Och kan mycket väl slås den här säsongen, för på olika sätt, du vet hur man är kopplad till deras organisationer och så är det upp mot 150 spelare som är kopplade på olika sätt till organisationen. Så det där kan slås, och det är ju intressant just nu eftersom det är NHL-premiär den här veckan.
NHL har tjuvstartat redan ju. De har ju skickat över Nashville och San Jose för att spela i Europa, och i Prag inleddes spel. Filip Forsberg blev målskytt med en gång.
Första svenska målskytt.
Exakt, ja.
Och vilka är de största svenska stjärnorna i NHL? Vi kan väl fundera lite kring det nu när det drar igång. Vilka är de största svenska ishockeystjärnorna, får man säga då?
Ja, alltså, vi måste ju nämna Victor Hedman i Tampa, som ju är... Dels är han ju generellt sett spelandes på en extremt hög lägstanivå, men när de stora matcherna kommer så växer han ju flera klasser, och det är inte så många som växer lika mycket. Men det är klart att Mika Zibanejad, som vi ju har haft i sporthuset som gäst den här sommaren för övrigt, jag vurmar ju lite för Elias Pettersson som du vet, men samtidigt så är det klart att Gabriel Landeskog som lagkapten fick ju lyfta Stanley Cup-pokalen i en minnesvärd finalserie här förleden.
Ja, för jag gillar ju rankingar och så, listor rätt mycket. Och kom faktiskt fram till att en av de bästa listorna finns i det här, alltså när man tittar på sådana här fantasyspel, det som kan verka som en lek, är i och för sig lekfullt och oerhört populärt. Ja. Förresten så har vi en sporthusetlyssnare som heter Fredrik Norrström som hört av sig. Han driver en podd som heter Svenska Fantasy Premier League-podden, där... Och han har liksom deklarerat hur otroligt stort det är, till exempel fantasyspel på Premier League. Det är alltså 9-10 miljoner som håller på. Oj. Och då blir det ju väldigt så här professionellt egentligen när de sätter upp då vad de här spelarna är värda. Och när man går till ishockeyn, då gick man och tittar på deras officiella fantasyspel. Och då tar man ju hänsyn till mål, assist, poäng, plus minus, powerplay poäng, skott på mål, tacklingar under säsongen, kedjekonstellationer, backpar, speltid i powerplay, skadehistorik och så vidare. Och så till slut så får de en lista på en jätteranking på alla spelare, vad de kostar. För man har ju en totalbudget.
Det var det jag var ute efter. Ja. Det handlar om att du ska komponera ihop ett så slagkraftigt lag som möjligt för att få så hög poäng som möjligt i den här tävlingen. Mm. Men för en balanserad summa pengar.
Ja, precis.
Du kan inte bara ta de dyraste.
Nej, precis. Alla har samma budget. Ja. Och hur får du ut mest?
Just det.
Lönetak, helt enkelt.
Lönetak, ja.
Som det är NHL. Men då, när jag kikade då var ju topp tre, om vi pratar hela ligan, Connor McDavid etta. Edmonton, superstjärnan. Leon Draisaitl.
Samma klubb, ja.
Ja, tvåa.
Vilken duo.
Och sen Auston Matthews, Toronto, trea. Ja.
Där har du förresten en svensk som är väl några stycken har satt plus för på försäsongen, var William Nylander.
Mm. Och sen då Victor Hedman, som du sa, Lasse. Du tog i deras ordning faktiskt, för han är högst rankad av samtliga svenska spelare i NHL. Aha. Han är alltså på en 13:e plats. Han som var...
12 före?
Ja,
men... 12 före Victor Hedman?
Ja, men tvåa bland backar.
Ja, men alltså det här är en spelare som har vunnit två Stanley Cup i följd.
Mm. Ja, inte nu senast.
Nej, men två i följd, de två för åren före Gabriel Landeskog, Colorado, ja visst. Och han har vunnit Norris Trophy, som är det största du kan vinna, som väl Niklas Lidström har vunnit 62-63 gånger. Nej, men alltså det vill säga världens bästa back, kan man ju säga att Norris Trophy egentligen innebär. Ja. Där har vi också sett Victor Hedman, så jag förstår verkligen att han har en hög position i den där ligan. Hur är det med Zibanejad då?
Ja, Zibanejad, känd från sporthuset ett par gånger om, va? Ja. Senast i avsnitt 358, ja. När vi hade honom som gäst. Han är bäst svenska forward då, och är 24 totalt.
Jag har så svårt att greppa att, om jag ska vara helt ärlig, att jag blev bra på hockey. Alltså jag kan inte, jag skulle nog inte kunna sitta här om 10 år och berätta om så här ska du göra för att lyckas. Jag vet inte, men jag tror också att det handlar mycket om självförtroendet är en stor grej inom idrotten, såklart. Och förtroendet jag fick från vår tränare. Det var skönt också att få skriva på det här kontraktet jag gjorde innan säsongen och inte behöva tänka på det. Och bara veta att jag och Irma ska vara i New York under de här åren och bara få ut och spela.
Lyfter ju honom som kanske det främsta offensiva vapnet, eller vad ska jag säga för någonting, när vi tittar framåt mot en World Cup i ishockey, eller möjligen då att de olympiska spelen kommer kunna kryddas med NHL-spelare någon gång. Vi söker ju med oerhörd entusiasm efter att hitta den här internationella turneringen för ishockey, när alla de bästa är med.
Nu sägs det ju då 2024 World Cup, 2026, men man vågar aldrig...
Nej, men de har snackat förut, men vi hoppas ju. Mm. Det gör vi verkligen, vi hoppas ju.
Och sen en spelare som jag tycker det pratas lite för lite om, det är liksom i Henrik Lundqvists bakvatten, kan man säga. Men det är ju så att Sverige har ju nu en riktigt, riktigt bra målvakt. Och det är Jakob Markström.
Ja.
Han är ju då fyra bland målvakter i den här rankingen, i ligan.
Calgary Flames.
Just det.
Vet du vad jag tycker är härligt när NHL-säsongen kommer? Det är att få läsa och följa de stora mediehusens krönikörer från Nordamerika. Gunnar Nordström i Expressen, vi har pratat om det här förut i sporthuset. Och Per Bjurman i Aftonbladet, Sportbladet. Jag tycker det är Det är en journalistik jag gillar på något sätt. Och Bjurman har ju sin den här korresoffan. Han sitter och kollar på nätterna och bloggar ju samtidigt. Mm. Det är förtjusande. Det är förtjusande. Och jag läste följande ifrån Per Bjurman förra veckan någon gång. Han skrev så här: "At last, my love has come along. My lonely days are over and life is like a song." Alltså med anledning av att NHL kommer igång. Jag var tvungen att... Alltså, Etta James som har gjort en soul-låt, en soul-hymn från 1960. Och det var så Per Bjurman ville förklara säsongen 22-23 officiellt invigd. Jag tar igen. "At last, my love has come along. My lonely days are over and life is like a song." Per Bjurman.
At last, my love has come along. My lonely days are over, and life is like a song.
Du vet att jag var och sjunga allsång med honom.
Ja, va? Har du?
Ja, visst, vet du, på hans... Den är numera nedlagd, men den här favoritpubben han hade i New York. Ja. Även med Janne Bengtsson som då var...
Ni tre stod liksom...
Ja, Janne Bengtsson hade sin fru med sig också, så vi var fyra. Och vi körde I Can't Help Falling In Love With You bland annat. Men det var liksom, det var alltså en pianist som dundrade igång där och hela restaurangen, puben, började sjunga den där allsången. Jo då, och Bjurman plussade för min sångröst faktiskt.
Han är ju för detta, han började ju som musikjournalist.
Amen. Ja, men alltså, nu har vi ju en grej här. Jennifer Wegerup har ju bjudit in mer eller mindre. Hon är med i vår podd. Mm. Men hon har ju sagt att vi kan komma och podda i Rom vid något tillfälle. Och jag vill bestämt minnas att Irma Helin Zibanejad har sagt välkommen till New York.
Ja.
Ja.
Veckans surr.
Kändes det inte som att det kom en stor suck av lättnad från fotbollsvänner som vill se Sverige vara med i Europamästerskapet i Tyskland 2024, för det är där det kommer att avgöras nämligen. Och alla vi som upplevde VM 2006 på ett eller annat sätt, vi blir ju glada då, för det var en suverän turnering på många vis. Men Sverige ställde ju till det för sig genom insatsen i Nations League, kom i en ganska i den tredje sidningspotten och riskerade två riktigt vassa gäng. Jag säger inte att det blir lätt, men jag säger att det kunde bli mycket värre. Sverige fick ju, som ni alla vet, Belgien och Österrike ifrån den högre rankningsgrupperna. Mm. Då. Belgien från första potten och Österrike från den andra. Och sen dessutom Azerbaijan och Estland. De två bästa går vidare. Men alltså, jag känner väl att Sverige fick lite stolpe in i samband med den där.
Ja, med tanke på hur sidningen blev. Alltså, det blir ju en duell med Österrike, va? För jag menar, i grundläget ska ju Belgien vara för svåra. De ska vara för svåra. De är ju rankade två i världen på FIFAs världsranking. Ja. Den säger ju inte allt, men den säger något. Och Österrike gick in och tittade på här. De är ju, man ska säga, de är ganska jämnbördiga med Sverige som fotbollsnation, va? Ja. Alltså Sverige och Österrike, ganska jämna länder.
Ja.
Och att det blir en duell mellan de två lagen som också kommer kanske avgöra då. Ja, Jan Anderssons öde, för vi tror kanske ändå, eller att han får genomföra, med tanke på vilken uppbackning han verkar ha från förbundet, att han genomför hela det här kvalet som förbundskapten.
Det är klart att det, med tanke på hur Sverige genomförde Nations League, så har det varit en diskussion om vem som ska ta över eller om han ska få vara kvar, Jan Andersson. Men då ska vi ju tänka på att vi hade ju uppe lite diskussion i förra sporthuset när Jens Fjällström ju var med och sa att det handlar ju att, med tanke på att det inte finns någon riktig ersättare, så ska Jan Andersson fortsätta. Det var ju egentligen slutsatsen.
Mm, ja, men jag tycker det finns en.
Nämligen?
Rydström.
Henrik Rydström, mm. Kalmar FF.
Ja, jag tycker att han sticker ut.
7 raka matcher i Allsvenskan utan förlust.
Ja.
Förbundskapten!
Men vi ska döda deras intensitet med vad vi gör med bollen. Vi måste vara jävligt spelbara direkt. Vi måste ge varandra alternativen. Och så måste vi flytta bollen. Och vi vet var ytorna finns. Vi bara påminna om det.
Vi tar ödet i våra egna händer.
liksom få spelarna att vilja göra det och känna hur härligt det är, det har varit det enskilt viktigaste.
Håll ut, ligg där.
Det är en kombination av de resultat han har uppnått med Kalmar och det spel han har genomfört. För han har ju gjort någonting, om inte unikt, så förbluffande. För det han har gjort är att han tog ett lag som hade kvalat två år i rad och spelat oerhört primitiv fotboll. Och hela hans spelmodell, och det är det jag tror jag sa i någon annan podd, det är liksom det nya cyniska. För man säger alltid att det cyniska är att man ska trycka upp bollen, skicka upp den, eller om det är pucken. Sarg ut, vi spelar enkelt, vi vill bara uppnå resultat. Det blir inga resultat, för allting kommer tillbaka direkt. Det han har gjort med det här laget, som är ett lika bräckligt spelarmaterial tog han över, som det som hamnade på kval. Det är att genomföra en spelidé som innebär att vi håller bollen inom laget.
Du menar det han har utfört med Kalmar FF, ja, i år?
Ja, och i fjol. För han tog över inför fjol. Ja, och då var det så, de var ett kvallag och då blev de sexa. Ja. Så han tar dem från plats 14 till 6. Och sen i år så tar han det från plats 6 till...
Han är med och hugger i Europa, på, ja, Europaplatser.
De är på topp 4 nu med 5 månader.
Han gjorde ett bra jobb i Sirius också. Lite grann är ju Kalmar mammas och pappas gata. Eller Henriks gata kanske man ska säga. För Henrik Rydström. Ja. Svensk mästare med Kalmar FF 2008. Men det är klart... Alltså att lyckas i allsvenskan, det är ju en avgrundsdjup låg lägsta nivå på den svenska toppfotbollen. Nu fick vi ju en vinnare faktiskt i stormatchen på Tele2 Arena mellan Djurgården och BK Häcken. Där Hisingslaget ju nu har 3 poäng till godo när de går in i de avslutande 5 omgångarna. Och istället för att spela det krysset som ju nästan alltid kommer på programmet när det gäller toppstriden i allsvenskan, så fick vi en vinnare. Men generellt sett utav topplagen i svensk fotboll så är det ju dystert hur låg lägsta nivån är.
Ja, samtidigt det som talar emot det du säger är att Djurgården lyckades nu i Europaspelet slå de här Gent som är jättebra belgiskt lag.
Absolut, men jag säger det är undantagen lite grann. Alltså det är alla lagen som jagar. Nu har Djurgården och Häcken hade ju rykt inför det här, men alla andra har ju en förmåga att kryssa. Vi snackade om det i sporthuset förra veckan när vi sa att det var väl de 6 topplagen, inget vann ju. Så det där är ju...
Och allt det där så har Kalmar glidit fram.
Ja, de har det.
För det Kalmar vinner med nästan alltid, vilket resultat är det? 1-0.
Ja.
1-0, 1-0, 1-0, ja. 1-0, 1-0.
Ja, han bad om ursäkt Rydström efter seger mot Elfsborg, var 2-0.
Ja, nej, men det är faktiskt så. Alltså, nu har de vunnit ett par matcher med 2-0, men, och de släpper inte in några mål. Vi pratar om det här också med landslaget.
Men de har en lägsta nivå.
Verkligen.
Som Rydström har etablerat. Och det tycker jag är spännande. Och har du de resultaten bygger du ju på en idé som gör att du släpper inte in så mycket mål. Och det behöver ju verkligen landslaget ta del av och få hjälp av. För där släpps det ju in ganska mycket mål och är rätt förvirrat försvarsspel mellan varven. Jag ser inte ett likhetstecken mellan att du för ett lag från 14 till 6 plats i allsvenskan har en dugligt hög lägsta nivå och är den rätte förbundskaptenen. Jag skulle vilja se Henrik Rydström gå till en toppklubb i Sverige och stabilisera den. Mm. Och då tänker jag kanske på i första hand Malmö FF. Förvisso ute i Europa, i Europa League, förvisso cupsegrare, men i allsvenskan ett oerhört dystert kapitel för att vara ett så etablerat storlag.
Han är ju på flera klubbars radar och framförallt AIKs. Så det finns ganska mycket som talar för just nu att AIK kommer erbjuda honom tränarjobbet till nästa säsong. Mm. Malmö vet jag att hade upp honom diskussion redan inför den här säsongen innan man valde Miloš Milojevic. Och det blev ju inte så lyckat. Man har ju bytt tränare 2 gånger till efter det. Men Rydström till AIK, alltså den kanske tuffaste miljön ihop med Malmö FF då, vad gäller tryck och så vidare, supportrar, kravbild och så. Om han bemästrar det, då försvinner i alla fall det frågetecknet som du kanske har, Lasse, att klara en kravbild som räcker för landslagsnivå. Men frågan är om han skulle göra rätt om han själv tog ett jobb i AIK. Skulle det vara rätt steg för Rydström själv att ta? För jag menar, den miljön är ju bökig.
Nej, men alltså det är förvirrade klubbledningar. Malmö FF har sedan Håkan Jeppsson så tragiskt gick bort som ordförande uppvisat en instabilitet, tycker jag, i den yttersta ledningen. Jag tycker det märks på resultaten. Jag har haft uppe det förut i sporthuset. AIK har ju en vision och en verksamhetsplan som bygger på att x antal spelare från deras egen akademi ska ingå i A-truppen. X antal spelare därifrån ska spela, är det 3 eller 4, som ska vara med i startelvan. Mm. Parallellt med det har man lagt ett resultatmål som säger att klubben ska spela ute i Europa, är det varje år eller något sånt där. Vi säger att det är vartannat år, det spelar ingen roll. Det är en omöjlig kombination.
Det är ju fullständigt omöjligt.
Det beror på hur bra unga spelare man har.
Ja, men alltså,
har man
det,
väldigt nej,
men
bra unga spelare, då är
det står inte. Det står inte. Det står att tre stycken ska vara i startelvan. Si och så många ska vara i truppen. Och så står det ett resultatmål. Det är ju fullständigt. Alltså, om du kommer till en vettigt tänkande människa som är duktig på att kreera fotboll och säger, kom och träna vår klubb. Och så får du se det här dokumentet och säga, hur tänkte ni här? Det kan ju vara något år när du har fem kanonbra unga spelare som kan säljas. Något år har du en. Nej, då måste du ta ut flera. Och då, det är klart att då går ju det i kontrast med resultatmålet. Alltså att komma på en sån sak, att få medlemmarna med sig på en sån sak, det är för mig, varning! Kom inte hit! Till alla som har en egen fotbollstank och en egen fotbollsfilosofi.
Och jag tror just därför att Rydström inte kommer tacka ja. Jag tror att han kommer få erbjudet att tacka nej. Och beroende på också att så som Rydström fungerar så vill han styra rätt mycket av den här verksamheten själv. Men kommer han till en klubb där allting är dukat bord och du måste göra så här, så tror jag det passar honom illa. Och dessutom är det ju extremt stor risk att få sparken. För jag menar, förlorar med ett par tre matcher som AIK-tränare, då ryker man ju.
Då är han ju i och för sig med en egen spelidé hur han vill ha det. Du är ju väldigt bra för ett landslag. Mm. Så är det ju. Men jag vill också testa namnet. Jag såg att Johan Esk i Dagens Nyheter hade varit gjort ett reportage. Det är en sportkronikör. Mångårig sportkronikör, Johan Esk, med Jonas Tern.
Ja, jag såg att han fördes på tal som förbundskapten. Det var efter att han öppnade någon intervju någon vecka tidigare också. Öppnade i någon annan intervju Tern för att han skulle kunna tänka sig möjligen att fundera på det här. Han har ju tackat nej till uppdraget tidigare och rent fotbollskompetensmässigt är det ingen tvekan om vilken kapacitet han besitter, men han har ju inte ens riktigt velat lägga ner det jobb som krävs för att få en fullständig tränarlicens i Allsvenskan, så det är klart att man tvivlar ju en del i alla fall, men eller talangutveckling enorm alltså. Hans egen son Simon IFK Göteborg, han var ju med i den här 92-generationen då i Värnamo som ju var en gyllene generation får man säga, med Lorit Sadiko som idag är i Hammarby, också landslagsstjärnan Viktor Claesson ju.
Jaha, Claesson också.
Ja, i det gänget. Och då,
FCK.
Så Jonas är ju, alltså han ligger ju bakom enormt mycket i Värnamos succé får man säga som nykomlingar. Men han vill inte gnugga förbundskaptenens jobb. Han vill spela golf och ha lite skönt och sådär. Det är min bedömning.
Jag tycker det låter som en rätt mysig tillvaro faktiskt.
Ja,
alltså den han har i Värnamo. Mm. Men vem ska mata hönsen handlar artikeln förut också om. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy? Där kommer Edström, volley.
Åh, vilket skott! Samuels kalasskott som ni minns mot. Första målet mot Uruguay. Då är klockan.
Grattis Ralf Edström, 70 år häromdagen. Och vad passar då bättre än att fira med det här klassiska svenska VM-målet från 1974 av Bengt Grives klassiska kommentering, Lasse?
Och när jag ringde för att gratulera honom, han skulle fira tillsammans med familjen på lördagen sen, det var pannkakstårta med barn och barnbarn, och de är ju rätt många alltså. Och sen skulle de på Sjömagasinet i Göteborg, en av de finare restaurangerna på vår härliga framsida som de säger själva i Göteborg, och käka. Men när jag ringde honom så sa han det: Lasse, kommer du ihåg när jag fyllde 40 år, det vill säga 1992, för 30 år sedan, då gjorde nämligen Ralf och jag landskamp på Råsunda, VM-kval. Mot Bulgarien. Sverige-Bulgarien 2-0, och de hade en stor banderoll på östra läktaren där det stod grattis Ralf, 40 år. Det kommer jag ihåg. Vi hade firat honom på redaktionen med att Siv Holst hade sett till att det kom upp en stor tårta formad som en fotbollsplan. Och den var verkligen gigantiskt stor på, du vet, det där halvcirkelbordet som var på Rödsports redaktion, mötena var. Just där, var den där gigantiska tårtan. Det var väl ungefär i den här svängen som du kom inhoppandes på kryckor där, din skadebenägna historia.
Ja, när jag började på Rödsport, då hade ni precis haft ert crescendo kan man säga, du och Ralf tillsammans, nämligen VM 94.
Ja, just det.
Så jag kom, ni var ju enormt hyllade och det hade varit stora uppslag i tidningarna och så vidare. Så det var stort att kliva in där och ja, det var, och när man lärde känna Ralf, så även när man var så ung då, så där första gången 21-22 år, känns som att man hade känt honom hela livet. Han är ju oerhört varm. Och så en jättehälsning till Ralf, och vi måste ju ha med honom i sporthuset ordentligt. Han har ju varit med vid något tillfälle på telefon.
Ja.
Men han har ju haft diverse sjukdomsbekymmer och vi har inte haft möjlighet att träffa honom riktigt. Men det måste vi göra.
Ja, definitivt. Definitivt. Och varje gång man slår Alf en signal, så förutom att han vurmar för Degerfors, så har han alltid ett par tankar också om fotbollen i övrigt.
Ja.
Och han tittar ju på kolossalt mycket fotboll också, givetvis.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget som förenklar för alla hantverkare och hantverksbranscher med de här apparna och webbaserade lösningarna som gör att allt blir så mycket enklare. Tack Hantverksdata för att ni också är med och bygger sporthuset. Och tillsammans har vi då en pågående tävling. Vilket är ert främsta allsvenska minne? Via sporthusetpodcast.se så har ni lyssnare kunnat skicka in under den senaste veckan mängder av personliga upplevelser ju.
Ja, det var ju någonting vi berättade om förra veckan. Jens Fjällström pratade ju om, var på 80-talet och det var du med förresten, min första allsvenska upplevelse. Mm. Och jag var inne och hackade på både 00 och 10-tal. Och nu ska vi ju presentera den första pristagaren alltså, men som jag förstår det så kommer det ju ytterligare två om en vecka.
Mm, och första vinnaren utav tre då som får dubbla biljetter till en allsvensk match är Camilla Ademi från Malmö. Sporthuset och Hantverksdata plockat ut henne i hård konkurrens, kan man lugnt säga. Massor av fina beskrivningar till vår hemsida. Och så här skriver hon: min främsta upplevelse är förra året, alltså 2021, när Malmö FF vann SM-guld. Att få se sin 12-åriga son komma inspringande på planen med gråten i halsen av glädje. En glädje som sen förvandlades till förskräckelse av allt folk som fanns där på inneplanen. Men när målvakten Diawara ger sin tröja till sonen och hjälper honom ut från folkmassan. Kärlek. Nu hänger tröjan på första parkett där hemma. Ja, vad fint. Camilla, du får två biljetter till på torsdag när Malmö möter Djurgården på stadion i Malmö. Och hoppas att ni har möjlighet att gå på den matchen då. Och tävlingen går vidare en vecka till alltså via sporthusetpodcast.se med ytterligare två biljettpriser till er där ute. Men den första vinnaren blev alltså Camilla Ademi.
Ja, ta emot våra applåder. Stort grattis. Och vi har ju två vinnare till som ska plockas fram till nästa vecka. Det är ju så med den svenska fotbollen att den avgörs ju kyligare det blir. Ju eländigare det blir, ju tuffare väderförutsättningarna är. Men å andra sidan, lite härligt det där också att när du byltar på dig vinterjackan och vantarna och mössan ska med också. Och kanske till och med måste ha med paraplyt, för det ska du stå emot en och annan regnskur också. Det är då det avgörs. Och värmen i den största dramatiken, den fungerar som utmärkt vaccin mot all kyla.
Sporthuset 370.
Vi måste ju berätta vad vi spelar in det här avsnittet också. Det är på den läckra inomhusgolfanläggningen Alba Golf i Sickla.
Ja, vi blev insläppta av Tim Johansson, vår sporthuset vän.
Mm, verkligen, han var ju med i avsnitt 200 också tillsammans med sin pappa Thomas. Och när vi kärleksbombade, det kopplade ju till att det var jubileum för farfar Ingo.
Ja, Yankee Stadium, New York 1959. Men nu ska vi välkomna en helt annan kompis som ju är vår panelmedlem och inte vilken som helst heller, utan Miro Salar. Kul att se dig!
Tackar, tackar. Lika kul att se er. Du är... Och faktiskt se er live.
Ja, tänk att vi är bredvid varandra igen.
Ja, det är ju helt otroligt.
Det är golfens förtjänst alltså. Men det fanns ju mycket annat här också på Alba Golf som vi förstod. Men du är väl samma golf... människa som jag, det vill säga inte alls.
Inte alls.
Hur många gånger har du spelat golf?
Nej, men jag har väl kanske slagit ut några bollar så här. Mm. Men det...
Kanske ska testa efteråt här?
Ja, vem vet. Och för att förtydliga lite så är det inte så att jag dissar golfspelare eller golfen i sig, utan det är ju det att mitt temperament, det funkar inte.
Helt enig.
Det skulle bli otroligt dyrt. Och dessutom skulle jag fuska mot mig själv. Skulle jag slå ut dåligt så skulle jag börja om.
Nu kommer Tim Johansson in här.
Då blir man ju alltid glad. Ja. Då blir man ju alltid glad. Och nu kommer han dessutom med fyllda flaskor. Det gör den ju inte mindre lycklig.
Och ska vi se, jag såg att det ändå erbjudande här, Tim. Vad stod det? 1995, vad var det?
Precis, ja, men vi är hos Alba Golf här i Sickla i vår anläggning här, så har vi just nu för 1995 då, ungefär 2000 kronor. Så kan man spela fri golf 2 timmar om dagen fram till mars. Så det är inte gäller nu. Oktober ut kan man väl säga. Så då får man komma till oss. Och...
Hela vintern?
Ja, hela vintern. Lasse.
För så det pris? Ja, 1995.
Albagolf.se?
Ja,
det var enkelt.
Vad har du för handicap?
Två. 2.
Oh. 2,0 då va? Ja. Det vill komma när man kommer så där långt. Precis. Ner.
Stämmer.
Det är ju synnerligen imponerande.
Ja, men, det är okej.
Men om du nu utnyttjar ditt eget erbjudande så förutsätter jag att du kommer komma ner på åtminstone 1,7.
Korrekt, jag har ju alla förutsättningar egentligen ligga på 1,5 kanske egentligen, så att jag har inga ursäkter.
Du behöver inte skämma bort oss bara. Ja. Men du, kan man få ta del av den där flaskan du kom med?
Du menar skumpan eller?
Ja, nej, det där är mineralvatten.
Problemet hade varit för mig, det är ju då terapeutkostnaden. Jag behöver ju gå i efteråt. Terapi. Och de är inte billiga.
Och dessutom blir det ju
både
det här...
före och efter terapi, va?
Ja, förmodligen. Ja, före definitivt, men, och efter, ja, kanske ännu mer.
Och för sådana som dig och mig, Miro, för vi, när man bryter ihop så där inför andra, så blir det ju och liksom blir förbannad, va? Och börjar svinga klubban och kasta den och ha sig.
Klassisk scen ur Sällskapsresan ju. När han blir så förbannad så han slänger hela golfbägen i sjön.
Ja. Med nycklar, ja,
och springer upp till bilen och så är nycklarna kvar.
Slå mitt sjätte slag. Där skiter ni.
Han får vada ner i vattnet för att hämta nycklarna. Eller?
Ja, nej, men det...
Det finns en annan karaktär där som jag tycker är det är den här vinterskids... Vad heter den? Sällskapsresan skidor.
Ja, snowroller.
Ja, ni vet vad jag snackar om. Det är ju han som har så extremt kort tålamod. Och så blir det skit där på bussresan dit. Så att de får ju skjuta på bussen, ja, uppför.
Hej, välkommen.
Ja, jag kommer naturligtvis att skicka en räkning på det här till er resebyrå. Ja, men det kan inte vara meningen att vi, era gäster, ska skjuta upp er jävla buss uppför berget. Ja, men vi kanske ska veva upp liftarna också.
Jag är ledsen alltså.
Där känner jag väldigt mycket igen mig.
Öppet hus i sporthuset.
Och anledningen till att du är här, Miro, förutom att det är vår stadiga panelmedlem och att du är Radiosportens expertkommentator i friidrott, är att det var en extremt passande kärlekslapp för att få in dig i det här avsnittet. Men den ska vi återkomma till om en stund. Först ett ämne som en lyssnare vill ska bli ett segment i sporthuset. Vad är ett segment?
Ja, det är en tydlig del, får man väl säga.
Ja, ett parti.
Ett parti, en tydlig del, ett parti. Men frågan är om det är ett återkommande.
Ja.
Om det, alltså, men ett återkommande segment är väl snudd ett fundament.
Sportspråket vore en intressant flik i er förnämliga podd, skriver Erik Dahlberg, vår lyssnare. Och han tar direkt upp ett ämne bland många som han har tänkt på. Raka in returer. Raka in returer.
Ja,
det måste få ett stopp. Alltså kanske inte att raka in dem, men själva uttrycket. Vem började med det här och varför? Jag kan till nöds acceptera det i hockey, bandy och innebandy, men absolut inte i fotboll. Vad säger ni? Är jag gnällig?
Nej, men alltså, Erik är ju en stilist, så jag förstår att han reagerar mot raka in. Men jag vill å andra sidan hävda att det finns andra som kanske är inte bara snäppet utan påtagligt värre och som klyscha än just raka in returen.
Ja, precis. Och då passar det bra också, för att jag såg att härom veckan Thomas Johansson, nu när hockeyn startade, alltså vår Thomas, om vi kallar det så.
Bara panelmänniskor, ja, här tycker jag.
Leksands, ja. Thomas Johansson, Tjomme, han initierade ett ämne på Twitter för ett par veckor sedan. Nu är hockeysäsongen igång. Spelare, tränare, experter använder ofta klyschor. Är nyfiken på vad man vill höra och hur man ska locka fram bättre svar. För det finns ju många klassiker. Fokus på vårt spel. Bättre tränade än någonsin. Det har vi hört, va, Milo?
Det har vi hört. Eller också, ständigt,
kanske
ständigt.
Till och med så här, ja, men vi har tränat mer till och med. Mer än någonsin, bara i kvantitet.
Ja, då kan man, kanske man kan utveckla det då, så fall just om man är bättre tränad, på vilket sätt är man det? Har man gjort tester som påvisar det? Och dessutom, vad säger den testen just för den idrotten du håller på med? För att idrotter har ju olika, ja, kravbilder, kan man säga.
Och där kommer vi in på vårt uppdrag, Tommy, som journalister egentligen. Det vill säga att om någon insats säger så, så är det ju vårt uppdrag att ställa följdfrågan.
Mm.
Och det kan du ju göra i det förenklade perspektivet också. Miro som fystränare i Karlskrona säger så här, att vi är bättre tränare än någonsin. Då är ju din följdfråga, alltså hur då?
Mm. Det tycker jag är spännande.
Vad innebär det? Så att man driver det vidare på det sättet.
Men Thomas har ju rätt med de olika grejerna här. Det låter som vilken upptaktsträff som helst. Ju. Vi hade ju för några år sedan.
Åka skridskor.
Ja, som vi höll i, du också, jag läser på åken. Ja, men då, ja, precis. Vi hade det var avsnitt, ska vi se, 58.
Eh,
Jag gillar att man ska åka skridsko och sätta press på motståndarna naturligtvis. Och...
Vi försöker åka mycket skridsko, både med puck och utan puck. Och givetvis vara kreativ, nu kan man vara kreativ.
Om man ska vara bra i den här ligan måste alla lag kunna åka skridsko. Det är hela grejen i ligan. Så att ett Djurgården som åker skridsko, det kommer man säga. Sen kommer man ju, lite som någon annan coach var inne på, se lite olika detaljer mellan lag. Men i den här ligan, åker man inte skridsko, så tror jag att det blir problem.
Snabbare spelvändningar, mera rörelse i våran offensiv, både i från bakplan genom mittzon, men också i anfallszon.
Vi kommer inte stå och vicka på rumpan i mittzon, utan vi kör och vi åker skridsko, men
vi vill åka mycket mer skridsko. Vi vill vara mycket mer, vara i förarsätet, och att lagen ska rätta sig efter oss. Så att det kommer vara en väldigt stor skillnad på sättet vi spelar i år mot förra året.
Ja. Nej, men alltså, det där var ju ett svep då ifrån avsnitt 58, och vi måste åka mer skridsko. Vad är det?
Likadant det här med fysmonster hör man ju ganska ofta.
Ett riktigt fysmonster.
Ja, riktigt fysmonster. Och man undrar då, på vilket sätt då? Vad är fys egentligen? Ja, det är ju allt från rörlighet till koordination till styrka, uthållighet, snabbhet. Ja.
Ska vi dra igenom lite av det lyssnarna har skickat in, Lasse? Vi har ju en hel drös, för att jag skickade ut det här på våra sociala medier för en tid sedan, och då kom det in en hel del. Och hoppa in du också, Miro, om det är något som du direkt reagerar på. Men om vi tar från Jonas Villén.
Ja, det är han som säger oavsett sport, det är små marginaler. Och det är kanske en av de absolut mest frekventa vi hör.
Ja, det är små marginaler.
Det är små marginaler. Det kan man ju snacka om i stavhopp.
Ja, det har jag ju vänt mig mot, och det vet du, Tommy. Att man tjatar väldigt mycket om det där med små marginaler. Men på lite, om man ser det över lite tid, så är det inte så. Det är klart att man kan i stunden uppleva att oj, den tog i stolpen och gick ut då. Och då kan man ju tycka att det är små marginaler. Men för mig är det snarare då att man inte förtjänar det. Den ska ju sitta på rätt sida om stolpen. Mm. Så att det är ett misslyckande.
Och Anders Blomberg, som vi har jobbat mycket med både radio och tv.
SVTs dynamo.
Ja, det är han verkligen. Hela SVTs, inte bara sportens.
Ja, men det var precis. Du hörde vad jag sa. Ja. Bra.
Han pratar ju en del om ja, det är lagsporter här då. Få in ny energi när en tränare sparkas. Då säger man ju alltid det. Och höra en ny röst i omklädningsrummet. Varför sparkar du tränaren? Det är för att få in ny energi och för att få in en ny röst i omklädningsrummet. Du har ju varit med om lite tränarskiften. Märker man av det? Att det blir en ny energi?
Att det blir en ny röst, din och min är ju inte identiska. Så att det är väl kanske ganska självklart att det blir en ny röst.
Ja, men blir det ny energi?
Men blir det ny energi av det? Nej, men det är klart att det är så. Utan det, att ha energi och göra det man ska göra, det är ju en lång process. Det är ju det som...
Det visar vår genomgång här om veckan också om allsvenska fotbollstränare, du vet. Att det är sällan får bra snabb effekt. Ja. Det blir inte det.
Nej, det blir ju inte det.
Och Blomberg skickar också att lagen känner lite på varandra här i matchinledningen. Mm. Det kan vi ju nog, kan man ha sagt det någon gång.
Det är väl boxning också man.
Ja, det kanske kommer därifrån.
Det kommer nog därifrån. De står bara och jabbar lite så här i början, va. Det är ingen som går in och sänker den andra.
Ja, det har väl Tims farfar gjorde det.
Han gjorde det. Ja, men det var väl i fjärde.
Nej, men jag tänker så här, för att man, när det gäller lagidrotten och man pratar om det här då, det tycker jag är jättemärkligt. Samtidigt då som statistiken ofta visar då att de som gör första målet, alltså de vinner ju. Så att varför gå in och känna på varandra, utan ös på. Ja, ta ledningen,
man
så kommer vi vinna
det
matchen.
Det är så himla viktigt att göra första målet.
Ja, vissa grejer bara blir en klisché som nästan smittar av sig på hur spelet blir också. Att man ska ta det lite lugnt i början.
Ja, nej, ja.
Gérard Houllier, som väl hade Liverpool, va? Den franske fotbollstränaren, han sa ju det, att den viktigaste 30 minuterna jag har varje vecka, det är de 30 minuterna jag har med media inför kommande match då, kommande helg, om de har på torsdagen eller något sånt där, de har någon presskonferens, det här var många år sedan, men ändå, inför helgens match i Premier League. Men han sa att därför att då kan han sätta dagordningen, han kan peka ut vad han vill prata om, han kan lyfta upp dem, så istället för att ha den här som Lars Lindberg skickar in här, nämligen ta en match i taget. Alltså när du som tränare inte har något annat att säga, ska du ju inte säga något. Och jag tycker så här, se inte ner på din egen publik. Nej. Det är väl fullständigt uppenbart att ni tar nästa match när den kommer. Det är väl fullständigt självklart att ni tar nästa match när den kommer. Men ta din publik på allvar. Men det är också upp till oss som frågar.
Ja.
Hur ser du på fortsättningen av den här serien, förutom att ni tar en match i taget?
Bra, bra fråga. Du brukar ofta göra så där. Det är faktiskt listigt, Lasse. Och Lars Lindberg kommer in på det som du fick ett frispel i avsnitt 64. Det kanske är det jag minns.
Och så kommer dirigenten och chefskoreografen ut och säger så här: ja, vi ber, ladies and gentlemen, we do apologize. We were not mentally quite here at the beginning.
Vilken befrielse.
Actually, a couple of our performers were still on the bus, you know? They didn't leave the bus. So we make a better start. Ja, men lugn.
Det heter ju det avsnittet, Still on the bus. Satt kvar på bussen, då var du riktigt lack. Och då handlar det mycket om det som du nyligen var på i New York här igen, nämligen när du är på musikaler och sådär. De är inte kvar på bussen. Nej. Utan de är uppe direkt och kör. De är inte kvar på bussen.
Och, ja precis, det sitter inte kvar någon på bussen eller på metron.
Kommer de
här,
verkligen göra buss då?
Och det blir kvar någon, ja. Madame Cherie fastnar på bussen och kommer inte upp. Men alltså, så oerhört professionellt.
När vi gick upp i Allsvenskan första året, då var vi ju strykpojkar. Vi vann 2 bortamatcher på hela säsongen. Ja, Karlskrona Hockey på hela året. Och då skulle vi möta Almtuna och fastnade här på Essingeleden, som jag ska ta sen. Fastnade vi där, det var köer, så att vi kom fram väldigt sent.
Och tusen.
Vi var kvar på bussen alltså.
Ni var kvar på bussen?
Vi var kvar på bussen.
Ja. Ni kunde
och
säga det
var
med
en av 2 bortamatcher som vi vann på hela säsongen. Det var faktiskt den när vi var kvar på bussen. Vi kom inte fram förrän 45 minuter innan pucken släpptes.
Ja, vi kör vidare med ett antal lyssnarinskick ytterligare om sportklyschor. Palle Palén skickar typisk premiärmatch.
Stefan Holm hör av sig och säger stafett är stafett. Men det kan ju också lika gärna vara till exempel derby är derby och så vidare.
Inte sällan va, med tillägget och där kan allting hända. Niklas Karlsson, straffar är lotteri.
Det är klart det inte är.
Nej.
Det är väl skicklighet.
Ja, och sen blir det straffar och det är ju lite av ett lotteri va. Nej, det hör man ju ofta.
Nej.
Det är bra om man också säger lite av ett lotteri bara för att liksom paketera det på ett annat. Kenneth Rydén hör av sig och säger psykologiskt viktigt mål. Det där målet var psykologiskt viktigt mål. Sent i en halvlek till exempel eller sent i matchen.
Och Jakob Åsell med kanske den största klassiken. Jag vet inte om den används så mycket längre, men den är ju nästan varumärkesskyddad vid det här laget. Bollen är rund.
Ja, jag tänkte nästan lägga till gröna fältets schack eller något sånt där också. Fredrik Larsson, han tar upp en Leif Borkgrej, va? Momentum.
Mm, var det Leif som införde det lite grann i bland kommentatorer och så? Momentum, man får ett mentalt övertag. Det hör vi ganska mycket just nu i dessa dagar. Mm. Ulrika Berglund. Alla börjar sina svar med nej, det är ju så. Även om man säger ja. Och det här, vi kan väl lyssna till hur det lät från Sudden i Nile City. Ni minns det programmet från 90-talet.
Oh yeah. Oh yeah.
Oj, oj, oj.
Hej, vad det går alltså.
Han verkar knappa in lite där.
Nej, han försöker knappa in lite på malten här. Mm.
Det är viss balansakt där kan man säga.
Nej, det här är ju lite av en balansakt kan man säga.
Just det. Gäller att hålla sig på cykeln och...
Ja, ramlar han av så sitter han ju inte på cykeln va.
Just det.
Nej. Det är nästan lugn i fan att köra då.
Ja, just det. Mm. Har du någon stalltips?
Nej, jag snackar ju med Maltens farsa här innan.
Styret då?
Sätet, ja. Han sa ju det att vi har ju plockat cykeln i molekyler och satt ihop den igen.
Okej.
Ja.
Miro, har du hoppat 75 stavhopp?
Ja, det har jag.
Nej, 75 har jag hoppat.
Ja, det är ett märkligt fenomen.
Ja, ja, ja. Raja Lampi här. Stoffe, Raja Lampi. Vi måste vara framåtlutade. Det vore ju bra.
Ja, för det är ju märkligt om man säger vi ska vara ganska
bakåtlutade. Ja. Det är svårt dessutom när man ska springa. Var vi riktigt bakom.
Sen har vi den här då, PG Falström. Måste komma till jobbet varje dag.
Ja.
Vi kommer till jobbet varje dag.
Det hör man ju ofta. Det, ja. Alltså jag tror, det är absolut mest vanligt tror jag, ishockey. Därför att där är fler omgångar än vad det är. Om jag tänker högsta ligorna här. De 2 högsta ligorna, svenska hockeyligan, hockeyallsvenskan. Och så jämför du med fotbolls allsvenskan och superettan. Då tror jag det är vanligare hockey.
Det vore ju jättemärkligt om han inte gick till jobbet.
Ja, men det är
på ett vanligt jobb.
Men du kan ju dessutom vara där och vara helt menlös. Det är ju fullständigt ointressant att ha en spelare som bara ställer sig där. Ja. Men du har checkat in på jobbet idag. Men det är liksom
det ju många fans som tycker faktiskt om ibland om spelare och sådär liksom att nej, ja, han var bara där, han vill ju ingenting och...
men jag bara tänker det att vad ska man använda för språk, och jag tycker ändå tipset är ett rakt språk, och istället för att säga så här, nu gäller det att knyta till säcken, så säger man så här, nu gäller det för dem att försöka avgöra den här matchen. Alltså ja. att prata enklare så och inte liksom konstla till det med den här typen av som man tror då. Och inte sällan hör man ju den här typen av klischéer. Och det vet jag, Åke Strömmer på Radiosporten, det sa han, det var det allra sämsta. Om man på väg in i en klyscha och du upptäcker det.
Som det brukar heta.
Ja, så ursäkta det inte genom att säga så här. Ja, det här är ju... vi måste ju vara framåtlutade som det brukar heta.
Ja, just det.
För att skydda sig på något sätt. Då. Så det är ännu sämre.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, det känns ju verkligen som en fullträff att du, Miro, gästar oss den här veckan. Så som varandes den panelmedlemmen du är. Med tanke på att det stod Sergej Bubka på kärlekslappen förra veckan. Med tanke på din bakgrund förstås, ditt expertskap och alltihopa detta. Men också med tanke på, tycker jag, att stavhopp ju har blivit så oerhört i fokus med anledning av Mondo Duplantis förstås. Nu är man Mondo med honom. Ja. Born to Fly-filmen kom, va? Då blev jag Mondo med honom. men alltså Armando Duplantis. Så att då finns det ju stav i fokus med. Och man säger ju ofta, i alla fall hör jag det, och någon gång jag minns Sergej Bubka, jämförelsen, de här världsrekordhöjningarna som han hade och så vidare. Men så kom jag ibland på mig med att tänka, hur var det egentligen? Hur kommer det sig att han var så in i helsike stor, Sergej Bubka? För det tyckte ju jag att han var. Och nu får jag ju chansen att luta mig tillbaka tillsammans med alla som lyssnar, Miro, och ta del av din kärlek till Sergej Bubka.
Who would have thought that in 1983, as a reserve in the Soviet team, he would so dominate the event. Gone. Bubka, for the second time this season, has made history. In 1983, he came in to the Soviet team as a reserve at the age of 19. He won that world title, and ever since then, he's won every major championship there is.
Akkompanjerat utav dessa ukrainska nationalsångstongångar så kan vi väl ge lite basfakta då kring Sergej Bubka. För han föddes ju i Ukraina i just det nu så krigsplågade Luhansk. Men då, när han föddes för snart 60 år sedan, så tillhörde ju det Sovjetunionen. Bubka har världsrekord i antal världsrekord av individuella friidrottare. 35 stycken, 17 utomhus, 18 inomhus, och han var den första stavhoppare att klara drömgränsen 6 meter. Blev olympisk mästare i Seoul 1988, men trots sin totaldominans så lyckades han faktiskt inte vinna något mer OS-guld. Men däremot så lyckades han ju med allting annat. 6 raka VM-guld utomhus under en 15-årsperiod, då ingen annan blev världsmästare under den tiden alltså. Och det var ju där, Miro, i tidernas första VM i Helsingfors 1983 som du, och det har du berättat tidigare, träffade Bubka för första gången, då du blev VM-sjua och Bubka vann som relativt okänd, ju, eller hur, tonåring.
Ja, lite grann så här liksom. När man kom till Helsingfors, jag vet då, jag hade varit 4 på Europamästerskapen året innan då, hade ganska höga ambitioner och hoppades på att jag skulle ta någon medalj och sådär. Och var i väldigt bra form, var nere på träningsanläggningen. Då sitter ju då 2 ryssar bland annat då på läktaren och tittar när jag hoppar, och då blir man lite extra taggad. Dessutom var det, den ena av dem var Volko som hade tagit OS-silver då i Moskva. Och så säger de till mig då, för jag hade ju lärt känna dem sådär, så säger de där, ja, det spelar ingen roll hur bra vi andra hoppar, för det kommer en ny kille här som kommer sopa banan med oss. Ja, jag tänkte, ja, det är ju psykning på hög nivå. Men, vad hände? Jo, det kom fram en ny kille, och det var denna Sergej Bubka. En helt annan Bubka än det som så småningom blev. En ganska tanig kille. Enormt teknisk. På den tiden kan man säga att han var lite som Mondo, ganska tunn och bra tekniskt, hoppade relativt sett mjuka stavar och sådär. Men sen för varje år när de här rekorden börjar hagla in, så var det ju så att han hade ju byggt på sig extremt mycket mer muskelmassa och blivit då riktigt biffig, och kan säga det då, hoppade mer som en maskin kan man säga då. Han var verkligen en maskin, alltså det var fullspeta in där, bryta undan hårdare stavar, någon annan av oss skulle kunna böja överhuvudtaget. Så det vart ju en enorm förändring att se honom då slå igenom. Jag tror att han bara var 19 år när han vann sitt VM. Men sen när han var färdig och, så att säga då. Och sen kan man säga det som är väldigt spännande. Jag vet inte vad ni säger, men den vanligaste frågan är: varför slår man världsrekordet med bara en centimeter?
Just det.
Och man tycker dessutom att han var smart. Jag är inte 17, varför ska man höja det med 10 centimeter? Nackdelen man kan säga då, jag tror att Sergej var, när han var som bäst innan han fick skador och skavanker som alla får, så tror jag att han hade kapacitet egentligen att hoppa högre än det Mondo hoppat just nu. Jag har sett så bra hopp gjorda av honom. Å andra sidan så kan man väl säga då att Mondos världsrekordhopp det senare då på VM, det är något i hästväg. Det är otroligt. Hästväg, kan det vara någon sån här klyscha, idrottsklyscha?
Ja, ja. Ja, bra, jag gillar hästar, så att, ja, det, är bra att det är bra koppling till.
Nej, men sen det är klart som 17 då att man var ju jätteimponerad av honom och började titta på lite hur han hoppade. Så sen råkade jag då, nästa gång jag träffade honom så var det i en tävling i Japan, i Tokyo. Och började surra en del med honom och sådär. Och min agent och Kent Andersson, forna storlöpande, som tyvärr inte lever längre. Jag och Kent fick smuggla Nike-grejer till Sergej mitt i natten i Tokyo. För på den tiden hade han politrucker med sig som bevakade dem. Så hade vi fått en massa Nike-grejer som vi skulle leverera till Sergej så tidigt. Och det var ju kul då, för att på den tiden så var det ju forna Sovjetunionen. Då hade ju alla Adidas. Och han var väl väldigt sugen på att få testa något annat då. Hur han löste det sen, det vet jag inte. För att så småningom så hade han ju ett stort kontrakt med Nike.
Och men det du stack ju alltså till honom Nike-prylar?
Ja, det gjorde vi. Mitt i natten knackade vi på hotellrummet. Ja. Och så bad vi in den där kartongen, skickade in det till honom. Och han var otroligt tacksam för detta. Jag vet inte om det är därför han, som jag upplever det, har varit enormt ödmjuk alltid. Och jag känner ju honom ganska okej liksom, och snackar med honom. Och alltid så fort han såg mig, tjena Miro, och alltid bundis och sådär. Och för att förstå liksom vilken nivå han höll, det var ju det, jag hade ju svenska rekordet på 5,70 då. När han slog sina världsrekord, då startade han på 5,70, nästa höjd 5,90 och så upp med världsrekordet.
Det påminner ju en del om hur det är med Duplantis konkurrent.
Ja, men absolut. Och det finns ju fler likheter där. Sergej var ju helt outstanding. I slut på sin karriär när han hade fått lite problem och sådär, så fanns det ju killar då som faktiskt var uppe och hoppade på 6 meter och gav honom en match. Men han var som bäst, då var han helt överlägsen. Vi visste ju att det gick inte att slå Sergej.
Bubka, the world champion from Helsinki last year, has no fear. Holds the 5-meter-20 pole right at the very top. And that is something that most vaulters just cannot do. First attempt then at new world figures.
Kärlek till Sergej Bubka och kärlek till Ukraina. Nationalsången här handlar om just ära och frihet för nationer. Det passar ju bra i detta läge som vi har nu. Det ryska anfallskriget som plågar särskilt de områden i östra Ukraina som ju Sergej Bubka kommer ifrån. Och Bubka är ordförande i, han är ordförande i Ukrainas olympiska kommitté, också ledamot i IOK, och berättade om krigsutbrottet, såg jag här i en intervju. Den 24 februari var ju krigsutbrottet, att han vaknade av bomberna klockan 5 på morgonen och funderade direkt över vad han kunde göra och vad hans roll i kriget skulle bli. Kontaktade ledningen i IOK och ringde samtal till presidentkansliet och fick då medskicket att föra fram budskapet om omedelbara sanktioner mot Ryssland som han då tog med IOK-presidenten Thomas Bach, och så blev det också. Men nu börjar man ju undra då, när det börjar tisslas och tasslas som vi pratat om i Sporthuset, om att de här sanktionerna ska mildras här framöver, vad Bubka tycker om det.
Det behöver vi inte fundera på vad han tänker. Han har varit tydlig med sitt ställningstagande. Och han är ju från det land som angrips och som utsätts för det ryska anfallskriget. Så han är nog ganska...
Och den del av det land som är allra värst utsatt också.
För honom är det nog väldigt enkelt att ta ställning.
Till skillnad mot Insibajeva som jag nästan skäms för att man har suttit och hyllat i sändningar.
Hon står ju Putin väldigt nära.
Ja. Så jag är otroligt glad att han har tagit den här tydliga ställningen.
Var inte lätt för dig då att veta?
Nej, det var det inte.
Vad som kommer
nej,
här
men,
i och för sig.
Nej, men man, jag känner att det fortfarande är faktiskt ganska jobbigt då, för hon var ju en extremt duktig stavhopperska och jag blev så chockad över det, för att hon var ju tillsammans väldigt mycket med det svenska laget på vissa träningskamper och så, och visade ju ingenting av detta, och sen går ut och tar den här ställningen för Putin. Det är ju horribelt.
Och för över det till Duplantis. Jag var ju här precis. Du har inte sett filmen än, va?
Nej, jag har inte gjort det. Min dotter Alva var i Malmö på den.
Mm, vad tyckte hon?
Ja, hon älskar ju friidrott och älskar ju inte honom mindre nu, kan man säga. Då alla hyllar ju honom på alla sätt och vis, och det ska han göra.
What's your name?
Underman.
And what's your favorite thing to do?
Growing up in Louisiana, I feel like most kids either had a basketball net, maybe they had a soccer net, and for me, I just had a pole vault in my backyard. My dad was a professional pole vaulter.
It was pretty early on that you could see that he was special.
Jag var där på den här invigningsvisningen på Rigoletto, och då träffade jag faktiskt den här regissören och pratade lite med honom. Han heter Brennan Robidoux, och han berättade då om hur det här har gått till. Helt enkelt så började han ju då dokumentärfilma Duplantis ungefär vid 16 års ålder, och så har han bunkrat material för att se lite vad som hände. Man kunde ju ana med tanke på hur överlägsen han var också som junior. Och sen blev det den här filmen då som har visat på hans resa till att bli världens genom tiderna bästa stavhoppare fram till guldet i Tokyo 2021. Det kan man säga är slutpunkten på det hela. Och det som är lite häftigt med den här filmen, det är ju allt filmmaterial som de har från det att han är riktigt liten. Mm. Alltså när han hoppar där i den här trädgården som Lasse ofta pratar om, att de hoppar i trädgården. Alla hoppar i trädgården. Lavinie hoppar i trädgården. Och visar sig i den här filmen också att även Kendricks har en trädgård där han har byggt upp en stavhoppsbana.
Ja, det... Men det finns andra likheter med, tycker jag då. Jag var inne på det då, att Sergej var ju den första kanske generationen som var skolade stavhoppare. Och det kan man ju säga då, Mondo också. Han valde ju inte som jag då att hoppa både längd och försökte satsa på någon annan gren. Han valde ju stavhoppet. Och hade då förebilder för att titta på det då. Och det som är intressant, tycker jag, det är att Sergej var den största hoppan genom tiden. Sen kom Lavillenie och chockade oss ganska mycket genom att kunna hoppa lika högt. Mm. Trots att han inte är så stor och fysisk. Och min rädsla som har följt Mondo sen han var liten, jag har ju känt till honom väl eftersom jag har tävlat med hans pappa och sådär. Så var jag ju orolig då, för att pappa är inte så lång.
Nej, han är väl inte ens 1,70?
Nej, men han är någonstans runt 1,70. Ja. Och det går ju inte att sticka under stolen med att man måste vara... Jag hade haft klart några fördelar om jag hade kunnat varit 3-4 cm längre. Jag är 1,80. Sergej tror jag var 1,84, och Mondo är ju något liknande då. Så att jag var ju orolig att inte han skulle bli längre. Angelica Bengtssons kanske då akilleshäl, att hon inte blev tillräckligt lång.
Men hur många stavar får filmen?
När det gäller mitt intresse så får den 5 av 5 stavar. Om jag ska zooma ut till en allmänt idrottsintresserad så går det väl ner kanske till 3-4 stavar, någonting sånt där. Men jag tycker att det är...
Du får 3 stavar och en avbruten.
3,5 stavar, eller inte bara allmänt, utan överhuvudtaget som dokumentär är det mellan 3 och 4 stavar, men 5 stavar om man har det minsta intresse för friidrott. Och då är det ju så här också, det som var häftigt här, det är ju också att följa Greg då, för det är ju det här med pappa och förälder och barn, hur mycket pressar man på? Vi vet ju systrarna Williams pappa, och det var som demonträning och pressa till varje pris och så här. Men det som är häftigt här, Greg Duplantis, om man får se hans resa, det var ju på Miros tid också, hur han missar OS flera gånger i rad. Det är det enda som gäller någonting för en amerikansk friidrottare, och får vara med på OS, och han missar precis samma höjd som trean och så vidare, missar OS, och det är besvikelse på besvikelse. Och så får han den här supertalangen till son som börjar hoppa i trädgården när han är 4 år, och killen blir själv besatt av stavhopp, och då kan man tro att han ska plåga skiten ur den här killen för att han ska bli så bra som möjligt. Men då är istället Greg som driver att han ska gå klart college när han då har tävlat i VM redan som 17 år. Greg driver på, han ska gå klart college, för man vet aldrig aldrig vad som händer. Och det tycker jag var väldigt fint. Och det kanske bidrog till en stark scen. Nu har jag nästan spoilat hela filmen här. Men en stark scen att när Mondo, morgonen innan han sen vinner OS-guld, så är han ju filmad där i dokumentären. Och hur han faller i gråt när han ska berätta om vad föräldrarnas fina stöd för honom har betytt.
Mm. Häftigt.
Han börjar gråta då på morgonen. Sen går han och vinner OS-guld.
Det är en lapp som är större än den andra. Vilken väljer du? Du får välja en av dem.
Nej, men vi tar väl den stora.
Du tar den stora. Vecklar jag ut den stora. Och säger att vi ska prata om en av travets absolut största genom alla
hästar,
tider.
Hästar.
Nämligen Stig H. Johansson. Stig Henry. Sir Henry kallad.
Han är inte kärleksbombad alltså. Stig H. Johansson.
Det är dags för honom och tänk att Stig H. Johansson fick vinna Elitloppet på Solvalla med Victory Tilly. Det är väl kanske en av de hästarna som betytt allra mest för honom. Det finns flera. Men han fick, var det 2021, kommer jag inte ihåg nu. Men mot den stora franska Varenne, va? Eller var det italienaren Varenne? Ja, mot den stora hästen Varenne i alla fall, som var på utsidan där och tryckte på som tusan. Då var det drag på Solvalla, kan jag säga. Det var kopiadstämning när Stig och Johansson fick vinna på sin hemmabana med Victory Tilly. Det var häftigt.
Mer om Stig H nästa vecka i kärleksbombningen utav honom. Nu säger vi tack till Myro Salar.
Tack själv. Kan man inte få önska en låt i slutet sådär.
Bra! Ja, du kör låten. Bra.
Jag kör låten. Ja.
Annars är det våra lyssnare då via sporthusetpodcast.se och vår
hemsida. Ja, men nu har jag tagit mig till Stockholm.
Men nu ska vi se vad du väljer.
Jag väljer Fight Song med The Bones. Karlskrona HKs.
Ja, du valde Karlskrona HK. Det var ju lite oväntat.
Var det lite oväntat? Var det?
Jag tycker faktiskt Karlskrona Hockeyklubb är den mest i beslutsväg misshandlade elitidrottsföreningen, elithockeyklubben i Sverige någonsin, tror jag, med tanke på besluten som innebar att kommunen och hockeyklubben var tvungna att investera i sin arena. Den skulle vara enormt stor på den tiden. Sen tog de ju bort det där så kallade licenskravet om arenastorlek och kämpat emot vinst. Så det är bra att ni får, alla KHK-fans och Miro, får avslutningen med, vad heter den? The Bones.
The Bones med Fight Song alltså.
Fight Song heter fight låten. Song. The Bones är det som sjunger.
Ja, men de är hårdrockare då, så att jag, det tog så lite tid innan jag van med det. Jag är ingen älskare av hårdrock, men den här är bra.
Nu kör vi.
Tack för idag. Och vi hörs igen nästa vecka.
The Bones är på jobbet varje dag i alla fall.
Hej då. Grows another hockey show. They're shining bright, the red and black and white with flaming sticks. We're taking over this rink, so get out of the way now. Puck and roll until the whistle blows. Well, things got tough, and you're all fucked up. So pay the dues, we're coming after you. We are the skaters from hell. You can't touch the puck. We're way ahead of you. You can't touch the puck. So what you gonna do? You can't touch the puck. We are your worst nightmare. So try to touch it if you dare. You can't touch the puck. We're way ahead of you. You can't touch the puck. So what you gonna do? You can't touch the puck. We are your worst nightmare. So try to touch it if you dare. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi! Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.